Hej, jag heter Marie-Lis Nilsson och jag jobbar som präst i den här kyrkan. Väldigt roligt att du är här idag. Ja, tack. Jag kan behöva... Man börjar bli till åren kommen. Nej, den blir jag där och jag kan ta den här andra fallen. Nu ska vi se här. Om vi kan sätta upp den lite längre upp. Och den vill jag ha här. Jag är väldigt där så. Jag är jättebra på att bossa. Den kan du sätta här. Så. Bra jobbat. Mycket bra. Tack så mycket. Varför är du här idag? Kan man ju fundera på. Det kan man ju undra över när man sitter här. Varför är jag här? Det kan ju finnas många olika anledningar. Är du här för att din mamma har tvingat dig? Det kan ju vara så. Eller är du här utav plikt? Är du här utav borden? Är du här för att du måste? Eller är du här för att du har en längtan att vara här? Är du här för att det här är ditt hem? Så. Det finns många olika anledningar för att vi kan vara här. Är det så att du är ny med det här med kyrka, så är det här ett perfekt tillfälle för dig. Det här är kommer att vara liksom som ett fönster för dig in i bara vad är det här med Jesus, vad är det här med kristen tro, vad innebär det? Så underbart och härligt att du är här idag. Vi har ett fokus i den här kyrkan på vem Jesus är. Vi samlas därför att vi vill lära känna honom mer och vi vill se mer av hans liv in i vårt liv. Det är därför vi är här, det är därför jag är här. Det är därför jag har valt att följa Jesus. För att jag vill att han ska få påverka mig. Han är det bästa som har hänt mig någonsin i hela mitt liv. Verkligen. Vi har ett fokus på Bibeln i den här kyrkan. Och det är inte ett fokus på Bibeln för att vi tänker att det är en samling myter eller det är en samling intressanta, liksom, här kan vi lära oss mycket kloka ord. Ja, vi kan lära oss många kloka ord, men framförallt så är Bibeln en relationsbok. Bibeln är, vi måste läsa Bibeln utifrån det, en relationsbok. Där när jag läser Guds ord, när jag läser Bibeln, så kommer lär jag känna Jesus mer, så lär jag känna Gud mer. Och i det så lär jag också känna mig själv mer. När jag läser Bibeln. Det är inte en instruktionsbok, en manual, så här får du det bästa, liksom, här, så här sätter du ihop din hifi-anläggning. Det är inte så, här får jag koppla ihop mitt liv. Det är inte en instruktionsbok, utan det är en relationsbok. Att få lära känna Gud mer och att få lära känna dig själv mer. Och det är därför vi läser Bibeln. Det är därför det är viktigt med Bibeln i gudstjänsten. Och jag vill läsa en gång till vårt bibelord som vi har idag. Du gärna ta fram din bibel. Har du den i telefonen så går det jättebra. Jag lovar att jag ska inte tänka att du sitter på sms eller göra någonting annat. Onyttigt under tiden som jag predikar, utan det går bra. Eller om du tar fram din liksom fysiska bibel. Jag läser igen. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen. Till det berget Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där, föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig ges all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi ber. Jesus, jag ber om att du kommer och ger oss en förväntan på att du faktiskt vill tala till oss just nu. Oavsett var vi befinner oss i våra liv. Om det är så att vi inte ens kan stava till ordet Gud. Om vi bara precis börjar skrapa på vem du är, så kommer en förväntan till oss. Om det är så att vi har suttit på hundratals predikningar, hundratals gudstjänster, om vi har levt om dig hela vårt liv, så ber jag om att du ändå bara nu får komma och röra vid oss. Du vet precis vad du behöver. Du vet precis vad du behöver höra. Kom och gör ditt ord levande för oss. Helig Ande. Amen. Det här korta bibelordet så tänker jag att jag ska gå igenom vers för vers. Nu börjar med att lärjungarna beger sig dit som Jesus hade befallt dem. Jag vet inte vad du känner när du hör ordet befalla. Men jag, för mig klingar det inte alls bra att befalla någon. Inte alls, men det kan vara att jag har problem med auktoritet och antagligen är det så. Jag har varit och varit i slagsmål någon gång.
Yes.
Nej, inte, det kan inte upp hand. Det är okej, Jesus älskar dig. Även om du har varit där. Jag har varit i slagsmål en gång. Och det var i fyran, i mellanstadiet. Och det var med Jörgen. Ibland så är det så att en kvinna måste bara stå upp för sina rättigheter. Och det var ju fyran där. Jörgen, han hade trängt sig före varenda gång. Vi befinner oss i Tolla, mitt i Skåne. Och i den lilla byn där som jag är uppvuxen. Jörgen hade trängt sig förbi varenda gång i matkön. Jag var så trött på honom. Han gick i min klass. Jag var hemligt förälskad i honom. Men det hade inte med saker att göra. Fick ändå inte tränga sig förbi. Och till slut så bara sa jag, nej nu stopp, sluta och träng dig, ställ dig bakom mig, ungefär så, sa jag. Och jag var ganska lång, där någonstans i mellanstadiet så är det så att tjejer brukar växa lite snabbare än killar. Så jag var en av de längsta klasserna och ganska kort, och jag försökte liksom använda bara så, nu ställ dig bakom mig. Och han bara, gasa inte. Och då sa jag till honom, du Jörgen, det är du och jag efter matfasten ute på skolgården. Okej, miss, så här gott. Så vi åt våra potatisbullar med lingon, var det den dagen. Lingonsylt, ni vet de här hårdstekta potatisbullarna som inte... och vi... Så här va. Jag tänkte om jag stirrar ner honom så kanske han tappar modet. Nej då, icke. Utanför så möttes vi. Jag fick in en riktig sån och sen... Och sen så börjar man så här och sen så får det där. Och man är tjej liksom. Så vi körde mycket där. Där någonstans så upptäcker vår lärare oss. Vi har redan bildat liksom en ring runt omkring. Det här är inte, gör inte detta. Det är inget jag är stolt över. Jag ser att några av er dömer mig just nu. Jag vet att det är jätteperfekta. Men så här så är det. Jag är inte perfekt. Och det var liksom här. Emel, Emel, Jörgen, Jörgen. Den här ringen, ni vet så. Och jag hade ganska mycket övertag, men där, efter det så blev jag inkallad till rektorn. Och det var en, jag har blivit inkallad en gång till efter det, men det tar inte här när du kommer några år, den står ju inte lite bättre. Men jag blev inkallad till rektorn, och den känslan av att bli inkallad till rektorn, den är inte bra alltså. Och också fick berätta det till mina föräldrar. Men jag inte tänkte så här, efter det ska jag säga. Efter den i fyran. Jag har också en väldigt kort och intensiv och fullständigt misslyckad karriär inom FBI. Någon som vet vad FBI är? FBI är frivillig befälsutbildning. Jag är uppvuxen med en pappa som är militär. Och ja, ni kan få själva vara med efteråt, det finns en del. Och för att göra honom glad så fick jag någon form av knäck någonstans runt 17 års där. Att jag skulle åka iväg på en helg med frivillig befälsutbildning. FBI i Kristianstad på gamla P6 som var där. Utan att ha haft rätt jättemycket kontakt med den militära verkligheten innan, mer än vid köksbordet hemma. Så kom jag dit och plockade ut mina kläder, mina kängor och mina arealer. Och liksom tänkte, ja men det är ett läger liksom, det är väl som alla andra läger, det är väl jättemysigt här. Sen så börjar detta efter bara en hel helg. Och någonstans där, hela militären är uppbyggd på att man jobbar tillsammans som team. Och att man kan ta order. Och där någonstans fick jag en knäpp av att ta order. För jag fixade inte det. Utan jag insåg att jag gör ju helt fel här. Men när det står en liten sån här fänrik framför mig och skriker om att jag ska gå dit. Då får jag gå dit istället och bara ge upp handen. Och bara argumentera. Och de här fina killar ännu mer irriterade. Slut har det, jag tror han är någonstans 19 och jag är 17. Eller kan han inte vara, om han var Fredrik. Jag kan inte vara 19 då. Men i alla fall, alltså han var så frustrerad över mig. Därför att jag lydde aldrig order. Jag ville alltid gå någon annanstans. Jag försökte prata istället. Och jag hade alltid argument emot liksom. Så efter ett dygn så blev jag också inkallad, inte till rektorn utan till den här liksom, som hade bestämt, och så in på kontoret. Och jag gick dit och så säger den här mannen till mig, Marius, det här känns inte så rätt plats för dig. Och då jag bara, nej, jag har helt rätt, det känns inte så rätt plats för mig. Och jag fick avbryta den här utbildningen och pappa fick komma och hämta mig och det var tyst i bilen kan man säga. Väldigt tyst i bilen. Han har kommit över detta, sin besvikelse över att han står. Jag tror att han såg liksom, åh min dotter har lera egenskaper, det kan bli någonting av henne. Så, men han har kommit över det nu, så han är inte så jättebesviken längre. När Jesus har befallt lärjungarna så är det inte någonting militäriskt. Det är inte känslan av att bli inkallad till rektorn för att man har gjort fel. Utan vad är det som har hänt precis innan? Jo, precis innan så har Jesus gett sitt liv för den här mänskligheten på korset. Lärjungarna förstår egentligen ingenting. De har följt Jesus i 3 år. De har gett utav sitt liv. De har gett utav sin tid och sitt engagemang. De flesta av dem har gett upp sitt yrke för att följa den här jättekarismatiska, duktiga rabbin som man börjar ana att han är Messias och att han är på något sätt Guds son. Och detta går ihop har de inte riktigt koll på. Och så tänker de att nu kommer han som ska rädda oss, som ska återupprätta Israel, som ska återupprätta den här staten. Och så faller allting. Därför att det värsta som kan hända, enligt den judiska tron, när man ska vara riktigt förbannad av Gud, då är det att man blir upphängd på en träpåle. Man blir upphängd på ett kors. Så bland de värsta rövarna, bland de värsta förbrytarna, hänger Guds helige. Han ger sitt liv för dig där. Och han ger sitt liv för mig. Men det förstår inte lärjungarna. Utan de ser bara hela sin dröm gå i kras. Jesus dör. Men han uppstår. Och där är ett gäng som är på väg till graven. För att ta hand om hans kropp. Det är några kvinnor. Och när de kommer dit så är inte kroppen kvar längre. Utan där står en ängel. Det är vad som händer precis innan den här situationen. Där står en ängel. Och den här ängeln säger, ni ska inte vara rädda. Var inte rädda. Utan nu ska ni gå och berätta för mina lärjungar, för lärjungarna. Och ni ska berätta och säga till dem att de måste bege sig till Galileen. För där ska de få möta Jesus. Kvinnorna blir helt liksom, vad händer? Okej. Så de beger sig på väg mot lärjungarna. Och då står det, då kommer Jesus dem till mötes. Så de är ju i chock. Och en människa som är i chock kan man ju ibland vara så här att man har svårt att ta in saker. Så de behöver dels en ängel och sen så behöver de att Jesus kommer själv till dem också. Och han säger precis samma sak som ängeln. Var inte rädda. Det är så många gånger i evangelierna som Jesus säger så. Hej, jag var inte rädd. Det är precis som att nu kommer jag igen. Var inte rädd. Var inte rädd. Så. Han känner oss. Han vet hur vi är. Vi är så ofta rädda och vi styrs av våra rädslor. Istället för att styras av det som Gud har varit med oss i. Så. Han säger, var inte rädd utan gå till Galileen. Han säger samma sak till dem. Och där kommer ni få möta mig. Säg det till mina lärjungar. Så när ordet befallt står där så är det inte befallt. Så här. utan det är en dragning, en inbjudan till att möta Jesus. Gå till Galileen. Gå till Galileen, säger Jesus. Gå dit. Och de gick. Och de gick för att de längtade efter att se Jesus. De längtade efter att se Jesus. Den här predikan kommer att vara kring tre stycken gåa. Och det första är gå till Jesus. Vad heter din längtan? Det är en bok som heter så, som skrivits av Leila Dahl för många år sedan. Men jag har den framför mig på mitt kontor. Därför att vår längtan styr så otroligt mycket. Och för mig så har det varit en bön som jag har burit med mig genom många år. Vad heter din längtan? Vad heter din längtan? Vad längtar du? Vi kan ha väldigt många längtor i våra liv. Vi kan längta efter den stora kärleken. Vi kan längta efter barn. Vi kan längta efter karriär. Vi kan längta efter ett nytt fräscht hus. Vi kan längta efter den där bilen. Vi kan längta efter den där resan. Vi kan längta efter att bli frisk. Vi kan längta efter att sorgen ska liksom släppa sin förlamning över vår kropp och vårt innersta. Men deras längtan, varför de begav sig från en trygg plats som de trodde att de var på, till en kanske mer otrygg plats att se Jesus, det var att deras längtan efter att möta Jesus. Vad heter din längtan? Har du längtan? Hur ser den ut? Den viktigaste längtan som du kan ha i ditt liv som lärjunge till Jesus, det är att vara nära honom. Och jag tror att vi behöver damma av den längtan, många av oss. Vi kanske inte ens har en längtan, för att det har bara blivit slentrian. Och då får vi lov att faktiskt damma av oss och ruska av oss vårt inre. Och så kanske vi får börja be: Jesus, ge mig en längtan efter det som är viktigast. Inte efter det som är brådskande. Inte för det som alla andra säger, utan det som är viktigast. Längtan efter mer av dig. Och där är alltid den tryggaste platsen vi kan vara på. Hos Jesus, nära hans hjärta. Jag tror vi kan, som lärjungar, så kan vi liksom vara så här, vi kan be om att: åh Gud, ge mig, visa mig din kallelse och mitt liv. Var ska jag vara någonstans? Vilket arbete ska jag ha? Vilken plats ska jag vara på? Vad är min kallelse? Men jag tror att den viktigaste kallelsen i våra liv är inte till en specifik plats eller yrke, utan det är till en radikal överlåtelse till Jesus. Det är vår viktigaste kallelse. Det var så bra som man kan få ett amen för det.
Amen.
Rösta ner. Så du kan jobba med kvar för något som helst. Du kan jobba med kvar för något som helst. Det viktigaste är att leva överlåten till Jesus. Där du är. I din vardag. Inte här. Utan där du är i din vardag. Det här kan vara också en del av din vardag. Men där du är. Var i din vardag? Där. Okej. Gå till Jesus. Det andra är: gå som du vill. Jesus, de kommer till berget där Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom där, så föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem. Det är så gött att evangelierna inte recenserar och censurerar. Utan där står sådana saker som om, till och med de, som om jag hade varit med där. För jag tror att jag hade varit en av dem som tvivlade. Då fick de se Jesus, men några tvivlade. Jesus möter oss alltid personligt. Vi kan läsa igenom evangelierna och se att det finns massa olika möten som Jesus har med människor. Med vissa människor så möter han med en ödmjuk och mjuk barmhärtighet. Jag tänker på kvinnan som har begett sig fram till brunnen för att hämta vatten i Johannes 4. Hon är ganska antagligen så är hon en sårad och sargad person. Och där så bara kommer ett samtal komma fram. Och där är inte Jesus liksom bara så här och så här och så här. Utan han ställer frågor. Och han kommer med en mjukhet. Och han kommer med en barmhärtighet. Bara precis innan i Johannes 3 så tänker jag på en annan person, ett annat möte. En kille som heter Nikodemus. Nikodemus som är högt uppsatt. Som är en religiös ledare. Som är väl ansedd. Och ibland så är det som om vi behöver chockterapi nästan. Ibland möter Jesus som är bara chockterapi. Det är precis vad Nikodemus gör. Nikodemus har koll på saker. Och man ställer frågor. Men där Jesus bara säger till dem. Du behöver bli född på nytt. Va? Du är född på nytt. Det är en omöjlighet. Det är rätt omöjligt, det är fysiskt omöjligt. Vad ska jag göra? Ska jag klättra in igen liksom i min mamma som lever inte ens? Jag kan inte. Hur ska jag göra? Och där Jesus är superhård mot honom. Du måste bli född på nytt. Ja, det är omöjligt. Det är omöjligt för dig, Nikodemus. Det är omöjligt för dig. Därför att du är fylld utav religiös självhävdelse. Du är fylld av religiös stolthet och egenrättfärdighet. Och du behöver inse att det inte är på grund av alla dina kunskap, alla dina gudstjänster och allt det som du har gjort som du kommer in i ditt rike. Utan du behöver bli född på nytt. Jesus är väldigt hård mot de religiösa översitteri-personerna. Han säger till och med så här i Matteus 21 att horor och tullindrivare kommer komma före er in i Guds rike. Den allvarligaste synden i våra liv är religiös egen rättfärdighet. Det var väldigt fina ord, vi sa det. Du brukar inte gå omkring och säga. Ja, hur är det med din egen rättfärdighet? Efterrätt, eller vad menar du? Det är inte så. Vad är religiös egen rättfärdighet? Den kan gömma sig på många olika sätt. Men det är att det handlar om att det är det som jag gör. Att jag är duktig. Att jag är någorlunda snäll och fum och jag rätt. Att Gud accepterar mig. Han är stolt över mig. Ser allt som jag gör för ditt rike. Ser allt jag gör. När vi kommer med den attityden så är Jesus väldigt hård mot oss. Men också det vill han förlåta. Också det har han lyft för. Utan vad är det han längtar efter? Vad är det han vill se i ditt liv? Och det är förkrossat hjärta. Det är ett hjärta som säger jag vill leva med dig Jesus. Jag är inte perfekt men jag vill leva med dig. Och jag vill att andra människor ska se i mitt liv. Att jag vill leva med dig. Jag vill se din frukt i mitt liv. Oj vad jag gör fel. Men du älskar mig. All min stolthet är dig, Jesus. Inte någonting annat. Så. Jesus möter oss personligt. En del av oss behöver barmhärtighet. Och vara mjuk och kram. Och att han bara får omsluta oss. En del av oss behöver chockterapi. För att komma nära honom. Men gå som du är. Gå som du är. Och så det tredje är, gå vidare. Gå vidare. Gå vidare. Jesus fortsätter med att säga, åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Gå därför ut. Vår tankar kring makt är fullständigt korrumperade. Det är jättesvårt för oss att prata om makt. När Jesus han, vi tänker lätt att Jesus avsäger sig all makt. Att han ger upp all makt när han hänger på korset, när han ger sitt liv för oss. Men så är det inte alls, utan Jesus har all makt. Det han gör är att han går in frivilligt och lider och dör vår död. Men det är inte så att han ger upp sin makt, utan han har kvar sin makt, men han går in frivilligt in i det offer som egentligen vi har behövt göra. Så han har kvar sin makt. Han har kvar sin makt. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Vad är det för makt han har? Jo, han har makt att göra det som ingen egentligen kan göra åt någon annan. Låt säga att Mikael och Sara, ni blir ovänner. Och så kommer jag in som tredje person och säger: jo, Sara, jag förlåter dig att du har gjort illa Mikael. Och jo, Mikael, jag förlåter dig att du har gjort illa Sara. Så det är ingen som helst då. Eller då? Det är ju ni som behöver förlåta varandra. Men det är egentligen det som Jesus gör. Det är den makten han har. Han har makten att ge förlåtelse. Han har makten att ge förlåtelse. Och den kan bara Gud ge. Den kan bara Gud ge. Han har makten att lösa. Han har makten att befria. Han har makten att förvandla. Och han har makten att ge evigt liv. Och mig har getts all makt i himlen och jorden. Gå. Varför ska vi gå? Jo, därför att varje människa behöver höra talas om Jesus. Och varje människa behöver uppleva att Jesus har makten att friköpa dig och dig och dig och dig. Och varenda person som bor i Östersund med omnejd och i den här världen. Varje människa behöver förstå och få se och få höra talas om detta. Att det finns någon som kan friköpa oss. Att det finns någon som kan förlåta oss. Att det finns någon som kan upprätta oss och förvandlas. Och ge oss ett liv som är så långt utöver spännande än bara ett helt vanligt svenskans liv. Tryggheten ligger inte. Vi är inte kallade att sitta, utan vi är kallade att gå. Tryggheten ligger inte i att desperat klamra sig fast vid det som vi redan vet och det som vi redan har koll på. Utan tryggheten ligger i att gå tillsammans. Att sitta utan Jesus är fullkomligt utfall. Men att gå på äventyr med Jesus, det är den absolut tryggaste plats man någonsin kan vara på. Vi är inte kallade att ha en... Det här är en fåtölj. Är ni med på? Jag ser inte riktigt där. Jag ber om ursäkt. Det är inte riktigt. Men ni får resa upp om ni inte ser ni andra i fåtöljen. Men den här... Alltså den här är grymt skön, alltså. Nu sitter vi den här. Ja, den här står nere i huvudsynet. Gå ner och testa den sen. Alltså den är fortfarande som helst. Man bara känner, kan jag få en fotboll? Någon som har popcorn? Och sen så vill man bara sätta igång och sappa. Åh, så skönt att bara sitta här. Den här, däremot. Där kan man sitta länge. Den här pallen däremot, den är inte så där jätteskön. Här behöver man ha lite ryggmuskler, lite magmuskler. Man behöver liksom så. Man kan inte sitta i flera timmar på denna, utan man behöver liksom resa sig lite så. Det här är två helt olika attityder kring att vara kristen. De här två olika stolarna. Du är kristen precis lika mycket, men det är olika attityder. Den här fåtölj, kristen, när man är bekväm, när man sitter, när man kan sitta länge. Det här är inte ett liv som vi kallar att leva. Efter ett tag så kommer man bli för soffad, man kommer inte må bra, man kommer få ryggsmärtor och så vidare, problem med annat kroppsligt. Så här är det också, lever man så här för länge tillsammans med Jesus, så får man också problem i sitt kristna liv. Det blir lite allmänt tråkigt. Det blir lite allmänt tråkigt att gå på gudstjänst, men till slut känner man igen för mig så jättemycket. De andra kristna verkar vara ganska tradiga att vara med. Tradiga, det ska vara så tråkiga att vara med. Och så vidare. Här kan man också, man får inte så mycket annan input, utan det handlar mycket om att man ger inte ut så mycket, utan det handlar mycket om vad kan jag få? Jag. Och det är svårt att ta sig upp efter ett tag, för man blir så väldigt bekväm. Du säger, åh, var det någon som behöver hjälp? Jag vet inte, jag ska bara ta mig upp. annat som han förutsätter mig till. Medan här, i den här attityden som vi kallar att ha. Att vara beredda. Att gå. Det här är inte att krampaktigt, jag måste göra mer och göra mer. Sitter nu här och bara känner, jag orkar inte mer, jag orkar inte göra mer. Då missuppfattar du helt. Det handlar om en inre attityd och överlåtelse till Jesus. Han säger, Jesus, använd mig. Använd mig på det enkla sätt som jag kan. Använd mig på mitt jobb. Använd mig till mina grannar. Vad är ditt gå? Att gå och ge vidare. Det kanske inte är till Västindien. Jättefört till Västindien. Det är inte skönt. Men det kanske är bara precis bredvid där du bor. Det kanske är till din tandläkare. Det kanske är till dina barns förskollärare. Vad är ditt gå? Vad är ditt nära? Och att ha en attityd. Jesus, använd mig idag. Är det genom ett handslag? Är det genom ett leende? Är det genom en bön? Är det genom en uppmuntran? Jag är beredd. Hur kan du använda mig idag? Jag är beredd. Hur kan du använda mig? Vi är kallade att gå. Vi är kallade att gå. Så vad är ditt gå? Tänk bara två sekunder. Vad är ditt gå? Så många av oss tycker det är svårt med just att gå. Vi kan kämpa med att jag tappar så lätt frigjordheten när jag ska säga någonting till grannen. Det blir mest om gräset och staketet och så det här andra. Låt oss få hjälpa dig då med ditt gå. Ditt gå kan vara enkelt att bara finnas på förskolan under sommaren. Det finns massor av människor som kommer och fika, som är där, som hänger där. Men kan det vara ditt gå? Ett litet, att få ge ett leende där. Att få be en bön där. Eller till att bara finnas med på Alfa till hösten. Kan det vara ditt gå? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det kan kanske vara att baka en bulle. Att be en bön. Att ställa i ordning någonting. Att hjälpa den förvirrade prästen på något sätt. Det kan kanske få vara ditt gå. Kan det vara ditt gå? Jesus ger oss, han kallar oss samman. Han ger oss ett uppdrag. Och sen säger han gå. Väldigt enkelt. Han kallar oss samman som kyrka. Han ger oss ett uppdrag. Och han sänder oss ut i världen. Och han kyrkan, vi är så olika i kyrkan. Vi är inte kallade samman utifrån att vi är religiösa fanatiker. Utan vi kallade samman utifrån en gemenskap. Utifrån att vi samlas kring Jesus Kristus. Och här är vi är så olika. Våra gå ser så olika ut. Ingen annanstans i samhället så samlas intellektuella, koftbärande, tedrickande människor, introverta ihop med skoterälskande, snusande, dansbandsdiggande människor. Och hur kan de gå ihop? Ja, men det går ju inte ihop, va? Det finns ju inte. Och man kan få känna att jag vill ha människor, jag vill samlas kring människor som är lika. Ja, men sök på nätet. Sök, dra in på Google dansband, snus och skoter. Då kommer du hitta människor som gillar sådana saker. Och så kan ni ha en gemenskap. Men här i kyrkan är vi olika och vi samlas kring Jesus. Och vi befriar varandra till att vara olika. Ditt gå och ditt gå och ditt gå ser inte likadant ut. Men här så en kyrka är till för att säga hurra när det går bra för dig och gråta med dig när det går dåligt för dig. Det är det som är att vara kyrkan. Så, tre stycken går. Gå till Jesus. Här är kanske någon som är det första du behöver börja med. gå till Jesus. Var nära honom. Det andra, gå precis som du är. Gå på ditt sätt. Jesus möter dig personligt. Och gå vidare. Ge vidare. Och ge vidare frimodigt. Och så avslutar Jesus med att säga: och jag är med dig alla dagar. Alla dagar. Inte de soliga dagarna bara. Inte de regniga dagarna bara. Utan alla dagar. Alla dagar. Även dagarna när du går med liksom 20 kilos ICA. Och du har varit och handlat och du är superstressad och du vet inte, också de dagarna. Det har varit så många dagar i mitt liv som jag har gråtit mig igenom. Och som har varit svåra. Jag har varit sjuk i, inte stora delar, men vissa delar av mitt liv. Och kämpat med smärta. Men också de dagarna Jesus med mig. Lika mycket som mina härliga dagarna. Och vissa dagar, vet ni, så när jag har lagt mig och jag tänkte gå och lägga mig, så går dagen över snabbare. Det är så himla jobbigt den här dagen. Och då har jag tänkt så, tack och lov Jesus att den här dagen snart är slut. Och att det kommer förhoppningsvis en ny dag. Men också den dagen har Jesus kommit. Jesus vill vara med dig alla dagar. Och han kommer aldrig överge dig. 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 Och han kommer aldrig överge dig. Aldrig. Jesus, jag ber om att du kommer till dem av oss där det har lagt sig damm på vår längtan. Den har varit där, men det var länge sedan. Och nu har det kommit mycket annat framför längtan till dig. Nu ber jag om att du kommer och buskar av det dammet. Och att du kommer och fyller oss med ny längtan efter dig. Att få gå dit där du är, Jesus. Så ber jag för dem av oss som kanske aldrig har nämnt dig i namn. Eller ens har tänkt på dig. Jag ber om att vi får gå till dig just nu. Tack för att du tar emot oss precis som vi är. Här så ber jag om att du kommer till oss. Där vi får komma till dig personligt. Och du får röra vid oss personligt. Här jag ber om att du kommer till oss som kanske behöver chockterapi just nu. Där du bara får ruska om oss, röra vid oss. Och jag ber om modet att vi får öppna upp för dig på nytt, Herre. Här så ber jag för oss som kanske behöver din härlighet just nu, din mjukhet, din omsorg, kom och rör vid oss. Och att vi får gå till dig, tack för att vi får gå till dig personligt, på det sätt som vi behöver. Här så ber jag också om att du kommer uppmuntra oss till att gå ut i en värld som hungrar och törstar efter dig. Och jag ber om att vi inte ska tänka att vi måste gå så himla runt, utan att vi får börja i vår närhet, i vår vardag, med de människor som vi har runt omkring oss. Och jag ber om en attityd utav att vi får sitta beredda på en pall och inte sitta nedsjukna i en fåtölj och gosa oss med dig bara, Jesus. Utan jag ber om att du ger oss en attityd i våra liv där vi får vara beredda när tillfällena kommer, när möjligheterna finns. Här att vi får be den bönen som man någonsin kan be, nämligen Gud använd mig. Använd mig. Så jag ber om att vi får vara en kyrka som verkligen går. Som går ut och gör människor till lärjungar och visar tydligen. Herre, hjälp oss. Du ska om oss och upp oss. Det är om Jesu namn. Amen. Och som en respons på predikan så ska vi få ställa oss upp och bekänna vår kristna tro. Och det här kan man ju tänka väldigt mycket kring, och man kan ibland snubbla på formuleringarna i trosbekännelsen. Hur kan jag bekänna mig till allt detta? Och då vill jag bara säga att du får lov att vara här i 10 år utan att hålla med om någonting överhuvudtaget som sägs varken i predikan eller gudstjänsten eller trosbekännelsen. Det här är en plats att söka Gud på, och du har din väg. Så välkommen att vara med. Men det kan också vara så att trosbekännelsen får vara en bön om att hjälp mig att tro detta. Och sen för några av oss så får trosbekännelsen vara någonting som vi bara lyfter upp, där vi nästan får bara sträcka våra händer och bara säga: jag tror. Oavsett, så ska jag se hur du känner. Jag bara säger ja. Så på det sätt som känns bekvämt för dig, så det känner vi. Och då finns den i vår samvete och i vår gen. Jag tror
Gud Fader allsmäktig, himmel och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, lidande under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, och tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande, den helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.